Är det möjligt att bevara tron genom hela livet, hela resan, genom upp- och nedgångar, berg och dalar? Finns det en tro som bär? Svar ja. Och förra söndagen så fick några av er räcka upp handen. Och det var inte ni som var bäst, utan ni som hade varit med längst. Du som finns här, som har vandrat med Jesus väldigt, väldigt länge. Du är ju en liksom levande affischtavla på att det går att leva med Jesus hela vägen. Paulus skriver till Timoteus i slutet på andra Timoteusbrevet. Det är något av det sista han gör. Så skriver han så här: tiden för mitt uppbrott är inne. Alltså han vet att nu är det snart slut. Troligtvis är han på väg mot avrättningen, vad vi vet. Skriver han: tiden för mitt uppbrott är inne och jag har bevarat tron. Så att enligt Paulus och enligt dig som sitter här, som har varit med väldigt länge, så går det att bevara tron hela vägen. Och under de här fyra söndagarna i februari så vill vi lyfta fyra fundament som är bärande. Inte fundament liksom i de här olika sanningarna, liksom Jesus är Guds son, försoningens liksom verklighet, inte, utan mera underliggande saker som finns där och bär upp de här olika sanningarna. Förra söndagen så talade jag om att tron inte är som en trisslott. Och svar nej, det var ingen vinst på den. Så jag är glad att jag inte satte min pension på trisslotter. Fick inte ens tillbaka pengarna. Tron är inte en kvalificerad gissning. Trons natur är inte chansning att, ja, vi får väl se hur det går. Det är kanske lika bra att tro på Gud, för man vet ju aldrig. Eller, nej, trons natur är inte gissning, utan trons natur är visshet. Vi läste från Hebreerbrevet 10 om att få leva i en trons fulla visshet. Det är ju underbart, för inte vill min himmelske far, inte vill din himmelske far att du och jag ska gå runt osäkra. Undrar om jag är älskad. Undrar om han vill lyssna på mig. Undrar om jag blir förlåten igen. Undrar om jag får komma till himmelen när jag dör. Nej, vi kan få leva i en trons fulla visshet där vi vet att vi vet att vi vet. Och då talade jag om tre saker. Jag talade om sanningen i ordet, som vi ska stanna upp mera vid idag. Och så talade jag om backspegeln. Att ibland så behöver vi titta i backspegeln och se, vad har Gud gjort tidigare i mitt liv? Genom Bibeln ser vi hur folk reser minnesmärken över vad Gud har gjort. För att påminnas om och att berätta om det. För varje gång du berättar om det, du berättar för någon vad Gud har gjort, så på något sätt befäster du det. Du påminns om det. Wow, Gud var ju god där. Och han visade omsorg där. Ja, men då kanske han kan göra det imorgon också. Sanningen i ordet. Titta i backspegeln. Vad har Gud gjort? Och sen så den helige ande i dig. Att det finns en röst att lyssna till. Där Romarbrevet säger att den helige ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Någon slags djup inre visshet. Som bara säger, Gud bor i mig. Jag är hans. Så du och jag kan få leva i en visshet som bär. Att det är ett sånt fundament som ligger med. Och idag ska vi tala om sanningen. Det där är ju ett spännande ord. Svårt egentligen. Och kanske i synnerhet i vår tid. Men redan Pilatus, 2000 år sedan. Han står framför Jesus, eller kanske tvärtom. Jesus står framför honom, för Jesus är på väg att dömas och dödas. Det är det här bara liksom samma dag. Då har Jesus sagt att jag har kommit för att vittna om sanningen. Och de som lyssnar till mig lyssnar till sanningen. Då utbrister Pilatus här: vad är sanning? Och det kan man ju fråga sig. Och det är kanske många som frågar sig det idag. Vad är sanning? Johannes, han beskriver Jesus som full av nåd och sanning. Och det här kan vara lite svårt idag. Jag tror att det här är en av de sakerna som är lite jobbigt för dig som tror på Jesus, för mig som tror på Jesus, att bli riktigt vän med. Det är så att Jesus älskar, det är liksom så här, ajamän, alla dagar i veckan. Det är inget svårt att säga. Men det här med sanning, det blir ju, hur ska vi säga? Alltså Jesus gör, han säger om sig själv i Bibeln, och Bibeln gör, som vi ska titta på, sanningsanspråk som därmed utesluter annat. Han gör sanningsanspråk som därmed utesluter annat. För i liksom så här sanningsteori, i klassisk logik, så ett fundamentalt antagande, det är ju att ett påstående har ett sanningsvärde. Alltså antingen är det sant eller så är det inte sant. Det kan inte vara både och samtidigt, utan det är antingen eller. Så. Stockholm är Sveriges huvudstad. Det är ett påstående. Och det är sant. Utifrån hur vi definierar huvudstad så är Stockholm Sveriges huvudstad. Oavsett vad göteborgarna tycker. Okej? Okay? Utan som vi definierar huvudstad så är det sant att Stockholm är Sveriges huvudstad. Då kan jag tycka vad jag vill. Så är det. Gud finns. Det är ett påstående. Och är det så att Gud finns, då har den gudstroende rätt och ateisten har fel. Men då blir ju han ledsen. Eller hon. Det finns ju faktiskt kvinnliga ateister också. Om Gud inte finns, då har ateisten rätt och den gudstroende har fel. Men jag tror ju på Gud. Ja, du kan tro hur mycket du vill. Det finns ingen Gud ändå. Om vi har någon slags hyfsad gemensam definition på en gud, liksom någonting utöver vår tillvaro. Om vi definierar Gud som en känsla, ja men då kan det vara lite vad som. Då kan det vara, ja men Gud är ju din känsla och jag har min känsla. Men om vi definierar Gud på någon slags gemensam bild av att ja, någon slags yttre utanför sådär större, då är det ju sant. Då finns det ju en Gud eller inte. Och då är det några som har mera rätt liksom, och några som har mera fel. Om Gud finns, om det finns en Gud, eller om det finns massa gudar. Så här, om det finns en Gud, då har ju monoteisterna rätt och polyteisterna fel. För det finns någonting som är rätt och någonting som är fel, någonting som är sant och någonting som är falskt. Så att sanningsbegreppet, de här sanningsanspråken, blir lite jobbigt att förhålla sig till. Kan göra. För att det utesluter vissa grejer. Så antingen, jag menar, om Jesus dog på korset. Om Jesus är Guds son och han kom och han dog på korset för människans synd. Då är det ju så. Om han inte gjorde det. Om han inte var Guds son och det hade med Gud att göra. Då var det bara en vanlig avrättning i Mellanöstern för 2000 år sedan. Än bland alla andra. Då spelar det absolut ingen roll idag. Så det är ett lite antingen eller. Det blir ett uteslutande av andra påståenden. Vi hade på vårt församlingsmöte igår kväll en berättelse från en människa som satt med Koranen och Bibeln. Och någonstans här, vad är sant i det här? Det kan inte vara allt på en gång. Om Bibeln säger en sak, Koranen säger en sak. Bhagavad Gita säger en sak och Mormons bok säger en sak. Allting kan inte vara rätt eller allting kan inte vara sant samtidigt. Det finns någonting som är sant om Gud. Vi ska läsa en text till församlingen i Thessaloniki. Då hamnar vi i Grekland och Grekland vid den här tiden, alltså du som kan din grekiska mytologi och den romerska mytologin, de går lite in vartannat här. De lever ju, i den här församlingen så är det framförallt hedningar utifrån ett bibliskt begrepp, alltså icke-judar. Så de lever i sin grekiska miljö med den här alltså polyteistiska miljön. Det är ju, vad heter de? Zeus och Apollos och Hades och Freja och Dionysos. Jag vet, jag blandar säkert grekiskt och romerskt, så jag kan inte riktigt skillnaden på de här. Det är en mängd av gudar i deras samhälle. Det är så här det går till. Dessutom har man en stark kejsarkult där bekännelsen är liksom att det är kejsaren som är herre. I det lever de. Och sen har de mött Jesus. Och vad gjorde det sanningsanspråket hos dem, med dem? Ja, de fick en hel del förföljelse mot sig, står det. Man kan tänka både från myndigheterna, när alla ska säga att kejsaren är herre, och de säger nej, Jesus är herre. Fel, ut, bort, i fel svar. Börja om liksom. Dessutom alla deras vänner och grannar, de offrar till den guden, vi ber till den guden och den guden ska göra det, den guden. Och man bara, nej, vi ber till Gud. Punkt. Och det står att de fick lida förföljelse för sin tro. Paulus jämför dem, han säger så här att på samma sätt som församlingarna i Judén liksom blev förföljda av sina judiska vänner, för Jesus påstår att han är Gud, en av de största hädelsen inom judendomen. De fick ju lite pisk för det. På samma sätt har vi dem då i en icke-judisk miljö, en politistisk miljö som säger det finns en herre och det är inte kejsaren och det är inte alla de andra utan det är Gud i himmelen. Så de fick lida förföljelse när de på något sätt tog emot och levde utifrån det sanningsanspråket. Och Paulus skriver till dem så här, första Thessalonikerbrevet 2. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Jag läser det en gång till. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord utan så som det verkligen är, Guds ord som är verksamt i er som tror. Här ser vi en attitydfråga som Pernilla var inne lite grann på i inledningen. Jag kan ta nästa Gustav. De tog emot, de tog det till sig som vad då? Jo, som Guds ord in i deras liv. Det var så de valde att bemöta det de kanske både hörde och läste. Och frågan till dig och mig är ju liksom, hur ser jag på det? Vad gör jag med det här? Det som är Guds ord. Vår tid, skolan ska ju fostra liksom kritiskt tänkande. Det är ju på något sätt en av deras uppdrag. Och det är ju jättebra. Det är jättebra. Och i vår tid, att vara lite kritisk. Och kära vän, det här med källkritik. Var lite noga med vad du gillar och vad du delar på internet. Alltså, var inte för snabb. Lite källkritik, att kritiskt granska, vad är det här, vad kommer det ifrån? Så absolut. Så att vara en kritiskt tänkande människa, det är bra. Men kan det här i sin förlängning och någonstans, om det blir bara eller för mycket av det här, kan det göra att jag blir en ganska cynisk och lite distanserande människa som nästan allt som kommer till mig är så här, ja, intressant. Ja, det var ett spännande påstående. Ja, där har vi till påstående. Ja. Och någonstans det bara är, jag bara granskar hela tiden. och bedömer att ja, det var ett perspektiv av många. Så när jag möter det här, vad är då min attityd? Vad är mitt förhållningssätt till Bibeln, till Guds ord? Utifrån min förståelse, utifrån min övertygelse, så är ju Bibeln Guds ord och sanningen. Det finns ju ett tv-program som har gått ganska länge som heter Min sanning. Är det någon som har sett det? Det var inte många tittarna eller på tv-människor. Några sådana intervjuprogram där olika kända människor får sitta ner i lång tid liksom och berätta sin version, sin story. Så här upplevde jag. Det är väl hon, vad heter hon? Anna Hedemo eller? Jag kommer inte ihåg vem som har det. Där de får berätta sin sanning. Och det är klart att det är ju deras upplevelse av det. Men någonstans, när vi pratar sanningen, så är det ju inte någon slags subjektiv upplevelse av någonting. Utan det Jesus säger om sig själv och det ordet säger om sig självt är så enormt. Det är sånt anspråk. När Jesus ber för sina lärjungar i Johannes 17 så säger han så här. Han ber till Fadern. Fader, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Och från den fantastiska psalm som Pernilla läste, psalm 119. Summan av ditt ord är sanning. Där har vi lite botemedlet mot det här att plocka en vers och så bygga hela sitt liv på det. Utan någonstans, summan av Guds ord är sanning. Och jag kan bara stryka under, läs den psalmen när du kommer hem. Eller innan du lägger dig. Men du får börja tidigt för den är lång. 176 versar eller någonting. Men den är helt, alltså det är en sån hyllning till Guds ord. Han bara, och jag flämtar gapandes efter ditt ord. Och jag han bara, orden räcker inte till. Över sig, liksom hans fascination och längtan efter Guds bud. Underbar psalm. Och Paulus säger i andra Timoteus, hela skriften är utandad av Gud. Inspirerad av Gud. Den helige ande har talat till och genom människor att skriva ner. Att i bibelordet så hittar vi sanningen om vem Gud är. Vi hittar sanningen om Guds vilja i bibelordet. Jag hittar sanningen om mig själv. Vad är en människa? Vad är poängen med oss? Varför finns vi? Jag hittar sanningen i ordet. Vad är sanningen om vägen till Gud? Till gemenskap med honom? Jag hittar sanningen i ordet. Och Jesus säger, Johannes 14, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och den ska vi, det är ju jobbigt för det innebär ju att, amen, vadå, kommer man bara till Gud på ett sätt? Vägen till Jesus, eller vägarna till Jesus kan vara jättemånga. Igår hörde vi en berättelse om hur han i Koranen läser om Jesus. Och det tar honom liksom, yes, här är fantastiskt, det pekar ju på. Så vägarna till Jesus kan vara oerhört många. Men i Bibeln så står det, och Jesus säger, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Sanningen om vägen till Gud finns i skriften. Sanningen om våra liv. Hur är det tänkt att vi ska leva? Vad är ett gott och ett sant, ett sunt liv? För de troende i Thessaloniki så ställde det här till det. Sanningsanspråket kommer. Men de möter Jesus och förstår att här är sanningen. Och det stökar till det, för det passar inte in i omgivningen, i den polyteistiska världen med massa olika gudar. Man tillber, man offrar, man håller på, det är högtider. Vadå, ska du inte vara med och fira det här nu? Vi har ju jämt firat här tillsammans på det här sättet. Ja, jag vet. Sorry. Det ställer till det. Och så kommer myndigheterna från det här åt och säger, vad menar ni med att ni inte tillber kejsaren? Ska vi slänga er i fängelse eller? Ja, vi kommer inte tillbe kejsaren. Det ställde till det för dem med det här sanningsanspråket. Det krockade. Och som kristen så är Bibeln min största auktoritet för hur jag ser på livet. Min världsbild. Min auktoritet. Och då kanske någon tänker, auktoritet, usch, vilket ord. För man tänker på auktoritär och så hamnar man någon slags diktatorbild eller något sådär framför sig. Auktoritet har ju inget, alltså det är inte så vacker klang i vår tid, utan det är ganska, det är någonting lite hårt så här ovanifrån. Tänk så här, men Jörgen, hur kan du ha en gammal bok som din auktoritet? Men jag menar så här, att det handlar inte om vi har en auktoritet in i vårt liv, utan vilken auktoritet? Vad? Vem, vilka är det som har tolkningsföreträde in i ditt liv? För du är ju präglad av, vadå? Din uppfostran, dina föräldrar, din skolgång. Vad du hade för lärare som talade in och påverkade dig. Kanske upp genom gymnasie, högskola, kurser, vad du har läst. Du kanske har förebilder i samhället, filosofer, tänkare, influencers, allt vad det heter. Du har auktoriteter som talar in i ditt liv. Frågan är inte om, utan vilka. Och är jag medveten om det? Tänk så här, jag har inga auktoriteter över mitt liv. Ja, men tänk så här då. Om vi byter ut auktoritet mot filter. Vad filtrerar du ditt liv igenom? Vem är jag? Hur ska jag vara som människa? Vad ska jag sträva efter? Och då beroende på vad jag lyssnar till, liksom i ett mediaflöde, så kanske är det här liksom lite stark, lite oberoende. Låt ingen trampa på dig, ta inte skit från någon. Nej, det är bara du. Självständig. Jag kollade på Melodifestivalen lite grann igår. Och i två av sångerna, jag vet inte om du tänkte på det, My kingdom come. Jag, mitt rike. Och i en annan låt var det någonting med att var det på svenska längst, kommer inte ihåg. Jag dansar själv, jag behöver inte någon. Jag, mig och mitt. Är det det som är, då är det ju det som blir filtret. När jag kommer med tanken, vem är jag? Hur ska jag vara? Hur ska jag se på mig själv? Så passerar det genom det filtret som säger, Jörgen, självständig! Gör dig inte beroende av någon. Gör dig av med alla som skaver lite grann. Som inte klappar dig på ryggen hela tiden. Okej, sån vill jag vara. Då är det ju det som jag har som min auktoritet. Som färgar, som formar. Eller så väljer jag att ta ett annat filter. Som de här tankarna passerar igenom som säger, Jörgen, du är skapad för någonting större än dig själv. Lev för andra. Tjäna andra. Ära Gud. Följ honom. Där har du ditt syfte. Hur kan jag bli lycklig? Jag vill ju bli lycklig. Det är ju enda poängen i vår tid. Eller hur vi ska maximera vår lycka. Ja, bli rik, skaffa leksaker. Den som har mest pengar när man dör vinner. Eller någonting annat. Sök lyckan, lyckan, lyckan. Eller så tar jag ett annat filter som säger så här, nej Jörgen, sök det som är gott, det som är sant, det som är rätt, det som är rent. Gör något för någon annan. Följ Gud. Vad händer då? Då får du syfte. Du gör någonting meningsfullt och det kommer lyfta ditt liv. Vi ska inte jaga efter lycka. Poängen med mitt liv är inte att vara lycklig. Utan att göra gott, göra rätt, att ära honom. Och i det finns en enorm tillfredsställelse. Men vår tids jakt på lycka, Det är någonting annat. Det är för att man inte har med Gud i livet. Vad har du för filter som de här tankarna passerar genom, som färgar ditt sätt att se på dig, att vara, att göra? Kan jag göra så här när det gäller ekonomi eller någonting? Liksom, får man göra det? Ja, men alla andra gör. Okej, då kan jag göra det. Då blir ju alla andra, deras beteende blir auktoriteten över mitt liv. Det som säger vad som är okej och inte. Eller har jag ett annat filter som säger, Jörgen, gör det som är sant, det som är rätt, oavsett om någon ser dig eller inte. Vad har du för auktoritet över ditt liv? Det kan åtminstone vara viktigt att bli medveten om det. Så innan du förfasar dig över att som kristen så på något sätt bör man ha Guds ord som auktoriteten in i sitt liv. Tänk så här, okej, vad har jag för auktoritet? Och sen så väljer vi det här. Att jag följer Guds ord som jag tror är sanningen om Gud, om mig, om mitt liv och relationen där. Sen, det finns ingenting i Bibeln, menar jag, som talar om en oreflekterad tro. Inte alls. Du ska inte lägga hjärnan på hyllan, utan tänk och fundera så mycket du kan. Det finns ingenting i Bibeln, menar jag, som handlar om en blind lydnad. Bara så här, okej, ordet säger, då gör vi. Och så blir vi någon slags Guds marionetter. Bara robotar som går. Nej! Inte blind lydnad. Det är seende, medveten lydnad. Genom reflektion och tänkande och överlåtelse. Att Bibeln får vara min auktoritet. Och jag önskar att jag skulle få vara som de troende i Thessaloniki. Som inte behandlade Guds ord. För de var det kanske lika mycket det talade, alltså förkunnelsen, som det skrivna. De kanske hade en del av vårt gamla testamente och en del av skrifterna som blivit Nya testamentet kanske redan fanns i omlopp. Men de behandlade inte det de hörde från apostlarna som kom och det de läste som vilket inlägg som helst. Som man kunde trycka på gilla-knappen eller inte. Nej, det där var inte bra. Gillar inte det där. Vi scrollar vidare till nästa som är lite mer intressant. Utan även de delar jag inte förstår. Även det jag inte tycker passar mig eller i vår tid. Eller det jag önskar vara på annat sätt. Tycker jag om allt som står här? Nej. Jag gör inte det. För vad jag förstår utifrån vad Jesus säger, ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska då gå under. Gå förlorade. Det är ju bara ett av alla ställen som verkar tala och beskriva om att det finns en dubbel utgång. Att det finns människor som kommer missa evigheten med Gud. Tycker jag om det? Inte ett dugg. Skulle jag vilja och önska att det var på något annat sätt? Ja. Men jag förstår ju utifrån hur Bibeln målar upp Guds helighet och syndens mörker. Att ljus och mörker kan inte blandas. Det är någonting som måste hända däremellan. Det som är förlåtelsen i Kristus. Så jag förstår varför att ja, så blir det ju. Men tycker jag om det? Nej. Skulle jag önska att det var på annat sätt? Ja. Men jag tror att det är så här. Jag kanske inte ens trycker på gilla-knappen på det inlägget. Men jag tror att det är sanning om vår tillvaro. Ja, men Jörgen, menar att människor kommer till det som ni kallar för helvetet? Hur kan du vara så grym? Är inte Gud bara kärlek? Här blir det då en sanning som jag tror som skaver lite grann. Som blir lite svår, som ställer till det. Ska inte ni kristna liksom älska alla? Jo, och det har inte riktigt med saken att göra. Utan jag kan ju älska människor fast jag tror att de går förlorade. Och därför så vill jag berätta om Jesus för dem. Så någonstans en auktoritet över mitt liv, en sanning som inte är beroende på mitt tyckande, mitt gillande. För att jag tror att det är Guds ord. Att jag tar emot Bibeln, jag tar det till mig som det verkligen är, ett Guds ord. Vi fortsätter på sista raden där också. För tron på Jesus är en ingrediens, ett moment som behövs för att vadå, för att ordet ska bli verksamt. Det är inte bara så att jag gör någonting, jag tar det till mig, utan ordet i sig är levande och verksamt, läser vi i Hebreerbrevet. Att det är inte bara, alltså ordet är inte bara sanningar som är uttalade, sagda då, utan Guds ord är någonting som sägs, som talas, som är nu. Guds ord sägs in i ditt liv i nutid. Jesus säger i Johannes 8, sanningen ska göra er fria. Alltså det är någonting som jag kan bli fri. Sanningen som är gör mig. Det är någonting aktivt som sker. Du och jag som bär på liksom bojor av olika slag. Allt ifrån så här, dåliga vanor, missbruk, trasigheter. Alltså, vi är på något sätt bundna av olika saker. Säger han att ordet, sanningen, gör er fria. Det är någonting som liksom, är verksamt idag. Talade förra söndagen om det här med att sanningen skapar den här vissheten. Att i torra perioder när det inte känns så läckert med tron, Gud verkar ha tagit semester och de i kyrkan är lite konstiga, så finns ändå ordet där som bär. Det är lika sant. Jag kan läsa ordet och säga, ja Gud, tack att det är sant. Amen. Välkommen tillbaka när det passar. Alltså det här, det gör någonting med mig längs resan. Det är inte bara en sanning som är sagd då, utan den gör någonting i mig. Ordet skapar riktning. Den här auktoriteten över mitt liv, den hjälper mig idag i hur jag ska gå, vad jag ska göra, vilken människa jag ska bli. Ordet är levande och verksamt. När Jesus talar om den helige andes uppgift i Johannes 14 så säger han så att den helige ande ska påminna er om allt vad jag har sagt. Alltså det är någonting som väcks till liv genom anden. Och bara en sån sak, anden ska påminna er om vad Jesus sagt. Att påminnas om, det är någonting som man har hört tidigare, eller hur? Ibland kan min fru påminna mig om saker som hon aldrig har sagt, menar jag. Och hon vet ju att hon har sagt det, men jag vet att hon inte har sagt det. Så jag tänker, man får inte påminna om saker som man aldrig har sagt. Men anden ska påminna om saker som Jesus har sagt. Och då förutsätter ju det faktiskt att jag har läst vad Jesus har sagt. Eller hur? Och ju mer jag har läst, ju mer jag har hört vad Jesus har sagt, desto mer finns det för anden att påminna om. Så i fler och fler och fler situationer så kan anden i nuet liksom påminna, belysa. Jag står här så bara, bam, så kommer det bibelordet. Ja, just det. I den här situationen, bam, så kommer det bibelordet. Så ju mer jag har lyssnat till Jesu ord, desto mer finns det i nuet för anden att väcka till liv, och så gör det någonting i mig. Så kära vän, läs din bibel. Jag har försökt så många gånger. Ja, jag med. Och så börjar man om. Och så håller det ett tag. Vadå, som pastor har du svårt ibland att få till bibelläsandet? Nej, 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 nej. Som pastor står man över sånt. Eller hur Pernilla? Eller hur Henrik? Vart sitter du? Jajamän, det är aldrig bekymmersamt. Nej, 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 nej. Vi glider i en annan liksom, atmosfär. Så här. Ja, men hallå. Det är klart det är svårt att få till bibelläsandet i perioder. Och vad gör man då? Då börjar man om. Hitta en ny bibelläsningsplan. Byt bibelbok. Byt tid, byt plats. Gör något. Allt för att få in Guds ord i sitt liv. Jag är så dålig, jag klarar inte det här. Nej, du klarar inte det. Försök igen. Piska inte dig själv. Utan bara börja om. Ja, men den här veckan det blev bara ett kapitel. Ja, men det var väl ett fantastiskt kapitel kan det ha varit. Vet, allt som du läser är ju bra. Så slå dig inte för hårt för allt som du inte har läst. Men vet du, plocka upp den igen. Köp en ny. Byt bibelöversättning. Byt till engelska eller swahili eller vad du pratar för något. Gör något. Precis, prata med Jesus under tiden. Bönen kan alltid finnas där. Men någonstans, börja om igen. Läs Guds ord. Så finns det mer för den helige ande att påminna om. För det är verksamt i nuet. Där du står idag. Oj, 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 nu måste vi sluta för länge sedan. Jag hoppas att du, precis som jag, vill efterlikna dina trossyskon i Thessaloniki. Som vadå? Som tog till sig. Tog emot Guds ord. För vad det var. Och att det är sanningen som bär. Som kommer liksom finnas där. Som gör din vandring med Gud stabilare. Som bär över tid. Ta emot det, gör det till ditt. Att bibelordet får bli din auktoritet. Ganska medvetet. Herre, jag vill filtrera mitt liv genom ditt ord. Vad säger ordet? Hur ska jag vara? Vem är jag? Kan jag göra så här? Att ordet får vara din auktoritet över ditt liv. Då blir det en sanning som inte bara är utan en sanning som bär. Det blir inte bara lösryckta bra grejer och så lite svåra grejer här. Utan det blir någonting mycket, mycket stadigare. Det blir ett fundament att bygga sitt liv och sin tro på. Jag är övertygad om, min vän, att du kan få en förnyad glädje i din bibel, i ditt bibelläsande. Fullständigt övertygad. Att Bibeln kan bli lite grann som psalmisten där i psalm 119. Bara, wow, wow, jag längtar. Fantastiskt. Oj, här var det svårt. Vi tar nästa sida, läs vidare. Att det blir en glädje. Att ordet blir din glädje. Fullständigt övertygad om att det kan ske i ditt liv. Vi vill be för dig i detta. Du som finns här som inte har sagt ja till Jesus. Det här är ett tillfälle för dig. Du sitter här med en anledning, tänk så här, ja, men det, tänk om det är sant. Vänd dig till honom. Öppna ditt hjärta och säg Jesus, om det är sant, då vill jag ha dig. Då behöver jag dig. Kom in i mitt liv. Vi vill be för dig idag att du kan få finna den här sanningen om Gud, sanningen om livet idag.